Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag trycker igång inspelningen och så tar vi det på uppstuds.
Ja, det vet jag.
Då gör vi så här att jag börjar och säger välkommen till Vi måste prata till Linn Svansbo från S-föreningen Reformisterna. Är det korrekt?
Det är helt korrekt. Vilken lång påa, men tack.
Ja, det var inte, inte världens längsta. Du, vi börjar så här. Vem är Linn Svansbo?
Ja, men jag är en 30-årig örebroare i exil i Stockholm som ägnar väldigt mycket av min fritid åt S-föreningen Reformisterna och politik. Jobbar till vardags på fackförbundet Byggnads på förbundskontoret där med organisationsutveckling. Och så är det politik.
Och hur hamnar du där?
På Byggnads?
Ja.
Alltså jag sökte ett jobb där för 5 år sedan när de letade efter någon som kunde komma och jobba strategiskt med frågor kring hur vi kan bli fler medlemmar. Jag är inte byggnadsarbetare i grunden, det är ju de allra flesta som jobbar hos oss. Men jag är born and raised i elevrörelsen och idéburen sektor och jobbat mycket med de frågorna. Och sen har jag liksom varit politiskt och ideologiskt känt mig hemma i arbetarrörelsen, så då känns ju ett LO-förbund nära hjärtat liksom. Så jag hamnade där 2017 började jag.
Kommer du från, vad ska man säga, är du uppför i ett arbetarhem i Örebro?
Mina föräldrar är musiklärare, men jag är inte uppvuxen i liksom ett politiskt hem, det kan jag inte påstå. Jag brukar skoja om det, min pappa var mer revolutionär kommunistisk ungdom när han var liten och mamma röstade på Kristdemokraterna, så att jag brukar skämta om det. Så om man blandar det så blir det väl en pragmatisk sosse mitt emellan. Men nej, jag är inte uppvuxen med politik, det kan jag inte påstå.
Men du hamnade där ändå?
Jag hamnade där ändå. Jag har gillat politik, men jag blev partipolitiskt aktiv först i vuxen ålder.
När fan blir man vuxen då? Jag är 10 år äldre än dig och jag jobbar fortfarande på det.
Men jag juridiskt blev vuxen i alla fall. Jag var nog 20 eller 21 när jag gick med, tror jag. När jag hade fått barn så gick jag med. Min äldsta dotter fick jag ganska tidigt då. Eller jag hade precis fyllt 20 när hon föddes. Och då blev jag väl det blev ett ännu större politiskt uppvaknande för mig att få barn. Så då tog jag tag i det och gick med i fortfarande.
Okej, vad spännande. Hur påverkade mamma blivandet, eller vad man ska kalla det, dig politiskt?
Nej, men jag liksom känner, jag har väl alltid varit arg på grejer som jag inte tycker är tillräckligt bra med samhället eller som jag tycker är orättvist, men då kände jag liksom ett större, jag vet inte, skyldighet att försöka göra något åt det liksom, lämna. Det är väl så superklyschigt, men det är väl det politik är liksom, ett verktyg för att lämna världen lite bättre än när man kom till den. Och det blev så himla bokstavligt och tydligt när jag visste vem jag ska lämna den till. Jag tycker att det är, då ville jag hugga i liksom, helt enkelt.
Det där tror jag är någonting de flesta politiker har gemensamt. Jag tror att till och med de som tycker diametralt motsatt mot en själv tror jag vill göra världen till en bättre plats. Man har liksom bara, vad ska jag säga, olika stora ingrupper och olika stora tidsperspektiv. Jag tror att det är det som är liksom vart man hamnar på höger-vänster-skalan.
Ja, jag hoppas det. Det vore ju det bästa om det är det som driver oss liksom, oavsett.
Jo, men det är rätt vanligt att man anklagar motståndarsidan för att vilja folk illa. Och det, jag tycker det argumentet inte finns liksom.
Nej. Nej, jag hoppas att du har rätt.
Men sen har du gått med i någonting som heter Reformisterna, eller varit med och bildat. Jag hittade Reformisterna genom att jag lyssnade på ordförande Daniel Suvonen. Han är ofta med i Kvartals veckopanel. Och väldigt vettig, måste jag säga.
Ja, det är.
Och han beskriver Reformisterna som Socialdemokraternas politiska gren. Och det tycker jag är svinroligt.
Äntligen, en sån i partiet.
Ja, men är det inte lite så?
Jo.
Alltså, vad är det ni vill reformera och hur?
Ja, men vi vill reformera. Jag gick med när föreningen grundades, men jag var inte en av grundarna. Det var ju Daniel, inte ordförande då, men en av grundarna. Det är Marcus Kallifatides som är ordförande nu. Och Reformisterna vi är ju en ekonomisk politisk förening, om man då ska, apropå att vara den politiska grenen och gå direkt på våra reformer. Så kortfattat så driver vi frågan om en omläggning av den ekonomiska politiken, som ju till syvende och sist liksom är grundbulten för all annan politik, eftersom det är det som skapar liksom det kallade reformutrymmet. Alltså, hur mycket har vi att röra oss med? Vad har vi råd med för reformer? Så att jag brukar liksom kortfattat förklara det som, vi har 7 reformområden. Och kortfattat förklarat så är det 5 av dem som kostar pengar för samhället. Alltså det är de roliga reformerna. Grejer vi vill göra. Vi vill höja pensionerna, vi vill höja barnbidragen, vi vill bygga jävligt mycket bostäder som folk har råd att bo i. Vi vill investera jättemycket klimatomställning, alltså 5 reformområden som är kostnader för den gemensamma plånboken Sverige. Liksom. Och sen är det 2 reformområden som är pengar in i den gemensamma plånboken. Och det rör sig om en annan skattepolitik. Vi vill ha ett större skatteuttag i Sverige, men framförallt ett mer progressivt. Alltså liksom balansera ut mellan de som är jävligt rika och oss andra. Och sen så är den stora frågan som är liksom har varit vår paradfråga sedan vi grundades, och också det som vi dundrade på inför partikongressen om förra året, det är det här som är ett nytt finanspolitiskt ramverk. Och det kan ju låta lite tekniskt, men liksom grundidén är, när samhället ska göra investeringar så tycker vi att vi ska låna pengar till investeringar, så att vi kan använda skattemedlen till driften av samhället, pensioner, äldreboende, välfärd. Men när vi ska typ bygga en stambana, då ska staten låna, tycker vi.
Ja, och staten har ju möjlighet att låna till betydligt bättre villkor än vad jag har när jag ska köpa hus till exempel.
Oh ja. Och vi är ju unika i Sverige på så sätt just nu att vi inte gör det. Alltså vi har ju en av de lägsta statsskulderna i västvärlden, samtidigt som vi har kanske de största investeringsbehoven just nu liksom, i vår tid. Både vad gäller klimatomställningen, bostadskrisen som vi står inför, och inte minst nu apropå den säkerhetspolitiska krisen som pågår runt om oss precis just nu, som ju aktualiserar det behovet ännu mer. Alltså, ska vi investera 100-tals miljoner i försvaret, så ska ju de pengarna komma någonstans ifrån. Samtidigt som vi måste hantera klimatomställningen, och samtidigt som folk måste ha någonstans att bo. Och så länge vi inte tar lån, då måste vi ta det från skattekassan. Liksom. Och då betyder ju det att vi måste välja. Alltså, antingen höjer vi pensionerna eller bygger stambana. Och vi tycker att det är jävligt onödigt när vi har möjlighet att låna.
Jag befinner mig, jag är politiskt hemlös. Jag är någonstans på högerkanten, alltså åt det frihetliga hållet. Och det jag saknar när du räknar upp de här 7 områdena, och som jag saknar från sossarna, som jag är livrädd att ni ska börja med, för då kommer ni vinna varenda val framöver, det är att det pratas väldigt lite om effektivisering av de skattemedel, eller av användning av de skattemedel som redan tas in. För det är ganska mycket skatt som går in. Det finns liksom ingen... Det finns ingen socialdemokratisk slöseriombudsman.
Nej.
Och det saknar jag lite.
Ja. Alltså jag tänker att vi... alltså, jag vet inte exakt vad du menar nu för effektivisering av skattemedel. Men det som vi är duktiga på, kanske behöver bli ännu bättre på apropå slöseri av skattemedel. Det är ju hur mycket av de skattemedlen vi tar in för att finansiera gemensamma saker som försvinner till helt andra saker än typ vård, skola, omsorg liksom. Mm. Och då menar jag ju liksom vinster i välfärden. Det är ju en sak, och det är ju en typ av slöseriombudsman då från vänster som helt klart är nödvändig med tanke på hur mycket svenska skattemedel vi faktiskt avsätter till offentlig sektor som hamnar i aktieägares fickor i Panama typ.
Ja, det brukar bli det, men jag tänker mest så här att man kanske får dra ner på bidrag till kan man kalla det lullull, alltså säg kultur och annat som inte är kärnverksamhet tills man fått ordning på kärnverksamheten.
Jag tror absolut inte att man ska dra ner på kultur, eller jag tänker att nej det tycker jag inte, alltså kultur och bildning är väl, och framförallt kultur nu i en tid där vi liksom har alltså kultur- och bildningsverksamheten har ju historiskt sett varit en grundbult för liksom demokratin i Sverige. Att alla har tillgång till kultur, att alla har tillgång till folkbildning, att alla har att vi har liksom en obunden media som är ordentligt finansierad. Det tänker jag att omvärlden lär oss just nu hur otroligt viktigt det är. Och tvärtom så har vi, alltså vi har aldrig haft så här lågt skatteuttag i Sverige som vi har nu. Vi har lägre skatteuttag 2022 än vad vi hade när Anders Borg var finansminister efter valet 2006. Och vi har aldrig haft så här låg skatt på, vi har ju slopat liksom all skatt på för de rika egentligen. Eller vi har liksom dragit ner på jättemycket skatt för de rika. Vi har tagit bort arvs- och gåvoskatten, vi har tagit bort förmögenhetsskatten, vi har nästan tagit bort fastighetsskatten. Den lilla som finns kvar gör ju att liksom en radhusägare i Borlänge betalar ungefär lika mycket som en villaägare i Danderyd i Stockholm. Vi har liksom jämnat ut skatteuttaget på ett jävligt orättvist sätt mellan de allra rikaste och oss andra de senaste decennierna. Liksom. Så att den ekonomisk-politiska utvecklingen i Sverige har ju gått i helt annan riktning än att vi har liksom massa skattemedel som vi badar omkring i. Så skatteuttaget har krympt oerhört. Och också utöver då att det har krympt i faktiska kronor. Så har ju det blivit liksom orättvisare mellan de som är rika. Jag såg häromdagen att Aftonbladet släppte en artikel om hur många nya miljardärer vi har fått i Sverige. Vi har ju gått om, vi har alltså, förra året gick vi om USA och Ryssland i förmögenhetsskillnader i Sverige. Mm.
Jag har ju väldigt lite problem med skillnaderna. Alltså jag tycker att alltså pengar är ju ett sätt att belöna folk för att man har gjort någonting bra.
Men då behöver man inte ärva sina pengar. De har inte gjort något bra än.
Nej, men de pengarna som ärvs är ju ändå, har ju någon annan gjort någonting bra. Alltså, du får sälja in nu. Varför, om jag jobbar stenhårt i resten av mitt liv och får några miljoner över, så har jag skattat för dem när jag tjänade dem. Varför ska mina barn skatta på dem när jag vill ge dem till dem? När jag stämplar ut?
Men om man är, alltså, om man är liberal så tycker man väl, eller så här, jag vänder på liksom din fråga, så här, pengar är någonting som man tjänar när man har gjort någonting bra. Varför ska man då, då är det ju inte det, om jag ärver min förmögenhet liksom. Eller varför ska förmögenheten öka liksom över generationer om pengar är ett tecken på att man har gjort någonting bra? Då kan väl alla få börja från liksom carte blanche.
Fast då saknar jag, alltså jag vill ju jobba hårt och då betalar jag skatt för att mina barn ska få det så bra som möjligt. Om de börjar på samma ekonomiska plattform som någon vars föräldrar inte har valt att jobba hårt, då tar du ju bort liksom anledningen för mig att åka till jobbet efter en viss nivå.
Men det är inte så att vi tycker att alla ska ha 30 000 kronor in i plånboken oavsett vad som har hänt innan. Alltså det är inte så att dina barn inte kommer ha det bra. Om du är H&Ms grundare så är det ju inte förmögenhetsskatten som kommer hindra dina söner från att ha det bra. Eller för den delen AstraZenecas vd eller Tetra Paks grundare eller Klarnas eller Spotify liksom.
Ja, eller Emils egna företag. Alltså tänker du att det ska finnas något slags golv på arvsskatten? Att upp till en viss del är det är det fritt och sen någon slags progressivitet? Eller hur skulle du utforma arvsskatten om du fick bestämma?
Nej men alltså mer progressivt än alltså hela, när jag säger att vi vill ha ett mer progressivt skatteuttag så menar jag ju liksom hela skatteuttaget, och där är ju arvs- och gåvoskatten en del av det, förmögenhetsskatten en annan, en progressiv fastighetsskatt en tredje, som skulle liksom börja jämna ut det här. Men om man dunkar igenom reformisternas reformprogram med arvs- och gåvoskatt, värnskatt, förmögenhetsskatt och hela fadrullen, så är det ju inte liksom du och jag och våra barn som kommer få någon typ av straffbeskattning. Liksom. Alla som har någon typ av liksom, ja, men det som vi benämner som medelklass eller liksom arbetarklass idag har ju mer pengar i plånboken och framförallt mer välfärd, tåg och liksom en stambana att åka tåg på och ett samhälle som håller ihop. Liksom. Det är ju det är inte oss våran liksom ekonomiska politik skulle typ slå mot inom situationstecken. Det är ju typ Stefan Persson, AstraZenecas börs-VDR och liksom mångmiljonärer.
Finns det ingen risk att de, alltså om vi har en helt annan skattenivå än säg övriga Europa, övriga världen, finns det inte en risk att de här rikisarna sticker då?
Jo, men det finns ju alltid en alltså det finns väl alltid en risk att rikisar som inte vill bidra sticker, men jag tycker inte att vi kan liksom utforma våran politik eller låta det styra vilket typ av samhälle vi vill bygga. Sen finns det ju andra ekonomiska mekanismer som gör att vi behöver liksom hålla ihop och ha koll på förmögenhetsförflyttningar och skatteplanering och så där mellan länder. Men jag är helt övertygad om att vi kan införa den ekonomiska politiken som vi vill göra i Sverige på att det liksom lönar sig. Jag tycker inte att socialdemokraterna eller reformisterna eller vi som är övertygade om att vi liksom ska bygga ett samhälle kan rätta vårt politiska handlingsutrymme baserat på vad liksom 10 miljardärer riskerar att göra. Det behöver vi hitta, reformer för att klara av. Liksom.
Ja. Det jag hör mellan raderna, om jag ska fulltolka det, så att ni tänker inte basera politiken på verkligheten utan på ideologin. Är det du säger?
Nej, men det, jag tror att det är klart att vi måste basera politiken på verkligheten, men jag är helt övertygad om att det går.
För jag tänker så här, alltså jag har inga problem egentligen med att betala så pass mycket skatt som jag gör nu, ungefär hälften av det man drar in. Om jag hade fått välfärd, eller det jag vill säga basverksamhet, det vill säga vård, skola och omsorg i paritet till vad jag betalar. Nu bor jag på landet och det tycker jag inte jag får. Alltså det läggs ner BB och det läggs ner skolor och åka kollektivt är inte ett alternativ. Diesel är svindyr, det är skatt på moms och moms på skatten på diesel. Så alltså det...
Ja, men det är inte din skatt du vill höja med.
Nej, jag vet. Nej. Men ni vill inte sänka den heller.
Nej, men vi vill ju ha pengar till välfärden. Vi vill ju göra precis det du beskriver. Vi vill ju att det ska finnas basverksamhet som funkar i hela landet. Vi vill att människor ska kunna lita på att morsan har en äldreomsorg som är bra, där de som jobbar har det drägligt. Vi vill att det ska finnas pengar till kollektivtrafiken. Vi vill utjämna jättemycket mellan regioner. Vi har en regionspolitik som elaka stockholmssossar kallar stockholmsfientlig, så att den är så liksom fördelande mellan stad och landsbygd. Och vi vill göra massiva satsningar på välfärden. Och då är det ju inte din skattesats vi ska använda för det, utan rikisarna.
Har ni tittat någonting på Norges landsbygdspolitik som jag tycker är ett föredöme? Där har de ju lägre... Framförallt arbetsgivaravgifter ju längre norrut du kommer i landet. Okay. Och sen har de även en del av momsen som genereras på landsbygden stannar i kommunbudgeten.
Mm.
Det vill säga, om man säger att Älvdalen då, som har Trängslets kraftverk, de skulle ju kunna ha 8 bibliotek och 400 poliser om de ville då. För jag tror på att, alltså min grundideologi är att jag vet bättre vad som är bra för mig och min familj än vad någon i Stockholm gör. Det vill säga, därför vill jag ha kvar så mycket pengar här som möjligt, som jag bestämmer. Jag och min fru bestämmer vad vi ska göra med vårt hus och våra ungar och vår fordonspark. För jag uppfattar det som att det inom socialdemokratin finns en jättestor tro på att pengar blir mer värda om man lägger dem i en hög och sen pytsar tillbaks dem ut. Men jag tror att det försvinner ganska mycket i administration och omkostnader just för att hålla uppe den där stora omfördelningsapparaten. Och det är där jag skulle vilja se någon slags effektiviseringsreform från er sida. Jag tror att ni skulle tjäna väldigt mycket väljare på det.
Men vad menar du att vi inte ska ta in skatt nationellt? Eller, för jag menar, kommunskatten och regionskatten är ju kommunal och regional.
Ja. Jag menar att det inte är rimligt att jag ska betala mer än hälften av det värdet jag genererar in till en gemensam kassa och sen i bästa fall få tillbaks en liten del av det. Jag tror att med en effektivare och något mindre stat så skulle vi kunna nå en högre nivå av allmänt välstånd, där välstånd inte behöver vara någonting som staten tillhandahåller, utan att man återför lite ansvar till individerna när det gäller att ta hand om sin familj och sin ekonomiska framtid.
Men hälften av din skatt går ju inte till det som du beskriver som Stockholm. Alltså,
Nej. Men det går in i en gemensam hög.
Jo, men kommunalt och regionalt och nära där du bor. Ja. Men hur ska den liksom välfärden som du efterfrågar och liksom, saknar idag upprätthållas om vi inte har det liksom gemensamma samhällsbygget och den gemensamma finansieringen?
Jag skulle gärna se mer pengar till välfärden och kanske lite mindre till myndigheter som sysslar med slöjd och sånt.
Vilka myndigheter är det, tänker du?
Ja, det finns två. Det finns myndigheten för samisk slöjd och myndigheten för slöjdfrämjande eller motsvarande. Jag har den inte i huvudet nu. Okay. Men det finns en jävla massa myndigheter. Det måste finnas utrymme att effektivisera här.
Nej, men alltså, jag tycker att Sverige är exemplet på alltså det goda exemplet på att det socialdemokratiska samhällsbygget är det bästa. Problemet är ju att vi inte har haft ett socialdemokratiskt samhällsbygge de senaste 20-30 åren. Alltså jag tycker att det vi har sett de senaste 2-3 decennierna är ju ett praktexempel på att det liksom det liberala alternativet, marknadsliberala alternativet, där det är individen förklarar sig bäst individen vill, som har drivit den politiska förflyttningen. Alltså vi har ju de senaste 2 decennierna monterat ned jättemycket av det som en stark arbetarrörelse, också sprungen ur stark bildningstradition och kulturtradition, eventuellt slöjdtradition, ihop med en liksom ekonomisk politik som bygger en stark grundbult, liksom, en grundnivå i samhället. Det har ju liksom en beståndsdel i taget monterat ner de senaste decennierna. Alltså man har på arbetsmarknadssidan styckat upp arbetsmarknaden, försvårat facklig organisering, har liksom jättelånga entreprenörskedjor, allting som har liksom, ja, men som försvårar människor att organisera sig enligt arbetarrörelsens tradition, samtidigt som man har liksom dränerat välfärden på pengar. Så vi har ju sänkt skatten med 340 miljarder de senaste 4 åren. Så med ena handen har man tömt den gemensamma skattekassan på pengar. Framförallt inte som du säger, inte du och jag märker inte det. Vi betalar ju fortfarande lika mycket skatt. Men de som har allra mest har betalat mindre. Och sen har man med andra handen sagt, kolla vad dåligt den funkar och konkurrensutsatt den med privata alternativ. Och samtidigt som det har dykt upp en politisk kraft i samhället som skyller allt på invandrarna. Liksom. Så att vi har en helt annan politisk konflikt. När det ju beror på, tror jag, precis som du ger uttryck för, att folk inte får det vi förväntar oss av samhället. Men jag tror inte att vi löser det med mindre gemensamma lösningar eller gemensamt samhällsbygge, utan tvärtom. Och jag är helt övertygad om att det är liksom välfärden, bostäderna och klimatet som är det vi ska satsa på. Men jag tycker att det är en, liksom, jag tycker att det är en jag ska inte säga falsk, men liksom farlig politisk konflikt att ställa upp att det skulle vara liksom välfärden mot myndigheter som pysslar med kultur och bildning. För att den politiska konflikten är inte där, tycker jag. Utan den är mellan de som har jävligt mycket och har fått det billigare att redan ha jävligt mycket de senaste 2 decennierna. Och oss andra. Och där är liksom den stora politiska konflikten för mig och för oss. Och det är det vi driver en ekonomisk politik för att för att lägga om. Och Sverige har ju blivit så bra det har blivit tack vare det socialdemokratiska samhällsbygget.
Ja, och det, där säger jag faktiskt inte emot det. Alltså jag tror att det har varit jättebra för oss, framförallt kanske fackets arbete under industrialiseringen. Ja. Sen tror jag att man är kvar lite ett industriellt synsätt på samhället. Alltså vad är ens arbetarklassen idag? Jag tycker den är jättesvår att definiera, och jag antar att du och jag har olika definitioner av den, så du får börja, för du jobbar med sånt.
Ja, men definitionen av arbetarklassen är vi som säljer vår arbetskraft. Alltså vi som inte äger produktionsmedlen utan bidrar till dem. Sen har ju den förändrats från att alla står inte på fabrik längre eller snickrar. Men arbetarklassen för mig definieras av, alltså om man inte är den som äger produktionsmedlen utan använder dem för att generera mervärdet. Liksom.
Spelar det någon roll hur stor del av produktionsmedlen man äger?
Ja, alltså jag tänker att det handlar om makt. Och, alltså Suonen har en jävligt bra definition av, eller en bra påa om det i Katalys bok i Klass i Sverige, men som jag brukar sno av honom. Alltså det handlar om liksom makt och handlingsutrymme över liksom sina egna, sin egen ekonomi om företagen stänger ner. Liksom. Alltså är det jag som bestämmer om jag ska klara mig eller inte? Om min arbetsgivare väljer. Eller liksom är jag en arbetsgivare som har makt att det reder sig alldeles oavsett för mig? Eller är jag en person som är beroende av den andra? Så att säga. Mm. Förstår du vad jag menar?
Det där... Ja, ganska fint formulerat. Jag tycker inte att det stämmer överens med verkligheten. Alltså jag har många kompisar på landsbygden som är småföretagare med anställda. Alltså du vet, elektrikern med 4 gubbar.
Mm.
Som ibland skiter i att ta ut lön november, december för att gubbarna ska kunna få sin jullön för att det har varit ett tufft år.
Mm.
Jag tror att de killarna och tjejerna som driver småföretagen är det som driver Sveriges skattebas framåt just nu. Jag tror inte att det är verkstadsgolfsgubbarna längre. Och de är ganska många, alltså de här småföretagen, 1-10 anställda.
Ja, men de är ju, ja eller vad menar du att de som...
Jag menar att gubben som tar risken att... Jo, men jag menar gubben som tar risken att driva sitt småföretag vidare på marginalen hela tiden och betalar mer än hälften av det andra in i skatt om du liksom räknar momsen och allt sånt där. Jag tror att det är de vi behöver verkligen kratta för framöver för att det här ska bli bättre.
Men tänker du inte att han är arbetarklass då?
Jag tänker att han är verkligen arbetarklass. Jag tänker att han är den nya arbetarklassen som idag i princip framförallt med dieselpriserna håller på att duka under.
Ja.
Men jag har ju polare som har åkerier. De tankar ju kubikmeter i veckan. Alltså det är skitjobbet för dem. Mm. De får tanka lastbilarna 2 gånger för räkneverken på pumparna går inte så långt som det kostar.
Mm.
Det är så där, hyfsad varnings. Vad gör vi för dem? Är det dem? Men det är inte dem du vill höja skatten på. Kanske du vill sänka den för dem? Eller?
Ja, alltså jag kan inte alla våra skatteattsatser. Men jag tror fan inte vi har liksom skattesänk. Jo, vi har ju liksom slopat lite av straffskatten på socialförsäkringen och sådär. Men jag tror inte att vi har liksom några... vi har inga skattesänkningar på inkomst. Skatt, men vi har ju definitivt inga skattehöjningar för den gruppen heller.
Är inte det konstigt att alla lösningar är att man höjer skatten?
Nej, men det är inte alla lösningar. Men vi måste ju, alltså om vi ska göra de här satsningarna på liksom utjämning mellan stad och land och infrastruktur och välfärd, då måste vi ju ha mer pengar i skattekassan.
Mm.
Så då måste vi ju ha in mer. Då måste vi höja skatten. för att
eller så kanske man kan effektivisera användandet av det man redan tar in. Det är den delen som jag säger åt det, att jag saknar ju det.
Alltså... Jo, men och det är väl mycket möjligt att det finns liksom, men vi har ju skurit ner på offentlig sektor. Vi har slopat jättemycket pengar till den statliga sektorn och myndigheter. Fackförbundsordförande för ST skrev på Svenskans debattsida i förrgår, såg jag, om det, hur förödande det har varit med nedskärningarna i offentlig sektor och för jättemånga myndigheter. Alltså vi har ju dragit ner oerhört på det offentliga de senaste två decennierna. Jag tycker inte att vi ska göra det mer. Även om det kanske går att spara någon skattekrona på någon myndighet här och där. Men det är inte det som kommer ge oss reformutrymmet vi behöver för att bygga det landet. Jag är helt övertygad om att vi behöver bygga. Det är liksom inte där den politiska konflikten finns för mig. Jag tror att den är liksom, om inte felaktig så åtminstone liksom kontraproduktiv. När vi slår Ryssland och USA i antalet liksom miljardärer i förmögenhetskoncentration. Det handlar ju inte om liksom, att den som har slitit ett hårt arbetsliv och startat ett bra företag inte ska kunna lämna över det till sina barn. Även om jag skulle ifrågasätta det ur liberal synpunkt. Men det handlar om att vi inte ska liksom, vi ska inte ha liksom, det är värre än de ryska oligarkerna liksom, mellan de rikaste och oss andra i Sverige. Jag tycker inte att det är liksom den politiska konflikten för mig. Och jag tycker att det är där vi ska hämta pengarna för att bygga det landet som behövs. Liksom.
Men då landar du ju återigen i att det är skillnaden mellan de som har lägst inkomst och de som har högst inkomst som är problemet. Och jag menar, även de som är... Det finns en del riktigt fattiga i Sverige.
Mm.
Men som de har ju ändå fått det ganska mycket bättre de senaste 20 åren om man tittar till liksom bara det rent materiella tillståndet. Sen tror jag inte att det är så jävla roligt att vara längst ner. Men finns det något hinder i
Sverige? Vi har ju aldrig haft så här många fattiga. Eller det har vi ju såklart aldrig, ska jag inte säga. Men jag menar, i modern nu så stämmer inte den bilden att det är många som har fått av de som har det sämst som har fått bättre den senaste tiden. Vi har ju inte på riktigt länge haft så här många som lever så fattigt som de som är liksom lägst ner på skalan gör.
Jag har inte det väldigt mycket med migrationen de senaste 5-6 åren att göra?
Nej. Nej, alltså det har det inte. Alltså det är inte bara nu de senaste 5-6 åren.
Nej, men vi har väl fyllt på med ganska många som är ganska långt från arbetsmarknaden. Det är klart att det måste ju påverka inkomstskillnaderna i stort.
Ja, att vi har en högre arbetslöshet, ja. Men det har vi, ja. Absolut.
Och då bidragsberoende är det... i liksom ett etnicifierat bidragsberoende i mångt och mycket. Det är ju inte bra för att minska skillnaden. Jag säger inte att vi inte ska släppa in invandrare. Det är absolut inte det jag vill. Men alltså, jag tycker att vi har haft en ganska konstig inställning till varför man ska ta hit. Eller varför man ska hjälpa invandrare. Det har varit mycket från i princip hela det politiska aspekten. Man säger, ja men så här, vi kommer hit och de kommer hjälpa till med jobbet i välfärden. Och vi kommer tjäna pengar på det. Det fattar ju folk. I varje fall här ute i stugorna, att invandring är en kostnad. Men det är en kostnad man ska ta för att det är rätt sak att göra och hjälpa folk.
Mm.
Men det var inte så det såldes in 2015.
Nej, jag vet inte.
Det är inte ditt fel, jag skyller inte på dig, det är bara en allmän reflektion.
Det som jag pratar, det är därför jag kanske låter långsam. Men nej, jag vet inte hur det har sålts in eller inte sålts in. Alltså jag håller med. Alltså det är inte som att asylrätten är någonting vi kan välja bort, även om det ibland låter på politiska företrädare från alla möjliga partier som om vi kunde det. Jag tycker inte, dels kan vi inte det. Det är liksom internationella konventioner som styr det mänskliga rättighet att kunna söka asyl. Liksom. Och sen finns det migrationspolitik som vi styr utöver det såklart på nationell basis. Men jag varken ser att vi kan eller borde välja bort solidaritet med människor som flyr krig, oavsett vart i världen de flyr ifrån. Men jag tror precis som du säger också att man inte ska sticka under stol med att det också kräver att vi har ett samhälle som är rustat för det. Att folk får lära sig språket och att vi har aktiv arbetsmarknadspolitik för de grupperna och som ju är olika också. Ibland är det som att vi bara slår ihop invandrare. Som det, är ju, det krävs ju olika arbetsmarknadspolitiska insatser, olika utbildningsinsatser beroende på vartifrån i världen man kommer och vilken studievana man har sedan tidigare och sådär. Och det är jättekomplexa frågor som jag inte är proffs på, ska jag säga. Men jag tror precis som du säger att det är klart att vi måste kunna se varandra i ögonen och vara ärliga med vad det är för utmaning för vårt samhälle, liksom, för oss allihopa tillsammans. Men jag tycker också att vi såklart ska välja att ta oss an den ihop. Men det är klart att det är slitigt, och inte minst för flera, liksom, det är många små kommuner i Sverige som har liksom tagit jättestort ansvar för flyktingmottagande och som kanske redan går tungt, liksom, både ekonomiskt och vad gäller liksom vilken typ av arbetsmarknad man har och sådär. Så att, och där tror jag också att vi behöver få till en mycket bättre utjämning när vi gör som vi borde och ser till att folk som behöver komma till Sverige kommer till Sverige. Men ja, det är klart att det är något som behöver en satsning för oss, liksom, från oss allihopa och samhället. Men jag tror inte, jag menar inte att det är det som gör att, liksom, att vi har dragit isär Sverige ekonomiskt mellan de fattigaste och de rika. Det är ju en grupp som inte, det är inte så att de som är längst ner på skalan, om man ser det framför sig mellan då Stefan Persson som var rikast här, såg jag i Aftonbladet artikeln, och de som är fattigast, att alla de som är i gruppen längst ifrån är flyktingar, liksom. Utan det är ju det har ju dragit isär
Men det är oftast i den percentilen de hamnar när man är nyanländ, för det tar ju ett tag.
Ja, absolut.
Men du vet, Vi skulle egentligen inte diskutera invandringspolitiken, men bara det du har sagt den senaste minuten är ju vettigare än jag har hört någon i regeringen de senaste 8 åren prata om migrationen.
Mm.
Jag förstår inte, eller så här, jag har ju teorier, men jag förstår inte varför det är så jävla svårt att bara säga som det är. För jag hävdar med bestämdhet att det är den här diskrepansen mellan den verkligheten folk upplever och den verkligheten man hör att politikerna beskriver som har, de har liksom sparkat upp dörren, rullat ut röda mattan och bara varsågod Jimmy, här, ta bara 50 väljare, vi bjuder dem på dig för vi tänker inte adressera problematiken.
Mm.
Det är så jävla dumt.
Ja, ja, och jag tror att det är liksom jag är inte säker på att jag håller med. Det är kul att du tycker att jag låter smartare än vad regeringen har gjort de senaste 8 åren. För min del.
Det är inte en jättesvår tävling att vinna i min värld.
Okej. Men det är kul för mig. Men jag ska inte säga att jag är säker på att jag håller med. Men jag tror att... Jag tycker att frågan har diskuterats på helt fel sätt av alla. Liksom, länge. Mm. Och också just utifrån det som jag var inne på, eller försökte komma in på också, att det är ju liksom, det är ju inte en fråga, liksom, frågan om invandring. Det är inte ett politiskt reformområde, liksom. Och det är väl det som har blivit så giftigt med diskussionen senaste, ja men sen liksom Sverigedemokraternas fullständiga agendasättande vad gäller de här frågorna. Bara att det är en rubrik typ i agenda nu, du vet. Det är så här, invandring typ är rubriken, liksom. Men även att det blir så, och jag tror att det är giftigt att vi inte pratar liksom, det krävs bostadspolitiska lösningar, det krävs arbetsmarknadspolitiska lösningar, det krävs ekonomiska lösningar, det krävs utbildningspolitiska lösningar. Liksom. Det är liksom en arsenal av olika reformområden som behöver liksom finnas. För att vi ska kunna göra vår plikt och visa den solidariteten som jag tycker är självklart att ett rikt land som Sverige ska göra. Men, ja,
och det är just när du säger det här med den här tydligheten, det är därför jag har hittat reformisterna, för att jag tyckte att Daniel Suvonen har varit med i de intervjuer mycket kvartal, men alltså det, jag har ju letat rätt på han annars. Han och du verkar ju liksom så här, men vi har tänkt igenom det vi tycker, så nu står vi här och tycker det. Och vi tänker inte stoppa upp ett finger i luften och bara vänta, vart blåser vindarna? För alltså, när man slutar prata ideologi och idéer och börjar fokusera på att bli omvald hela tiden istället, då då öppnar man upp den här luckan mellan, alltså du distanserar dig, det blir så många gentleman's agreement mellan liksom de 349 i riksdagen att nej, men vi pratar inte om de här grejerna som skaver lite där vi, utan vi håller oss här, vi har det bra här. För jag brukar dra liknelsen med en brandman. Alltså om du sitter fastklämd i en bil som brinner och det kommer fram en brandman, då är det ju, då frågar du så här, ja, innan du klipper lös mig här så vill jag nog veta vad du röstar på och vad du tycker i den här och den här och den här frågan. Man skiter ju det då. Och när folk upplever att ens vardag förändras så drastiskt så att man liksom är i den där brinnande bilen och någon kommer så här, ja, men jag kanske har en lösning, och de andra säger så här, vi tror inte att bilen brinner. Då chansar man ju på den som säger att de eventuellt har en lösning. För den demografiska förändringen av Sverige har gjort folk lite skraj. Det kan man liksom inte, alltså ignorerar man det, då ska man ju inte vara politiker. Men det har man ju ignorerat. Och jag blir så arg på det, för jag tror inte Sverigedemokraterna har några lösningar på det här alls. Jag vill ju ha mindre politik i mitt liv. Jag vill bara vara i fred, men det får jag ju inte. Och det kommer jag inte få om de får bestämma heller.
Nej. Nej, och samtidigt som man de har varit fullkomligt agendasättande i ett liksom vakuum också av att människor är dels liksom av de demografiska förändringarna som gör folk skräja, och så är det ju liksom för många, men jag tror också att det med liksom i cocktailen att man inte litar på samhället liksom, eller att inte känner att man inte kan lita på att skolan duger, att vården duger, att äldreomsorgen är tillräckligt bra. Samtidigt som man ser liksom saker blir dyrare. Vi har liksom reallöneminskning i Sverige. Alltså arbetarna har fått mindre och mindre av kakan de senaste åren. Alltså vi har ju, människor märker ju att de inte får det bättre. Liksom. Och då dyker det då upp ett parti som har en lösning på det. Som är felaktig, tycker jag, såklart. Men har en lösning på det, så är det ju lätt. Det är lätt när folk är rädda och arga och oroliga och inte känner tillit. Men jag tycker liksom att det måste vi säga, eller jag håller med dig om det. Liksom. Det kan vi inte sticka under stol med, att så ser verkligheten ut för människor. Och människor är oroliga och rädda och känner låg tillit till det gemensamma. Och där måste ju vi vara benhårda med att konflikten inte står mellan den som inte har och någon annan som inte har. Liksom, oavsett vart man är född. Utan den står mellan de som har jävligt mycket och oss andra. Och det behöver vi utforma politiska lösningar för. Jag tror att reformisterna har många och det behövs fler. Vi har ju de ekonomiskt politiska. Vi är ju en förening för det. Sen behövs det massa andra också.
Men säg, om jag utmanar dig lite nu, alltså de som inte har, alltså de som är, säg, den lägsta 20% av inkomstspektrat. Vad hindrar, finns det någonting i Stefan Perssons plånbok som hindrar de här människorna från att ta tag i det själv?
Vad menar du med ta tag i själv?
Ja, men så här, byt jobb, flytta, utbilda dig, lär dig ett nytt språk, lär dig ett nytt programmeringsspråk. Alltså vad, varför är det statens uppgift att hjälpa de här människorna och inte de här människornas uppgift?
Men det är inte så att vi ska ta de här pengarna och swisha till dem som är de 20% längst ner. Utan vi ska ju göra satsningar som är precis den satsningen som behövs. Som är bättre arbetsmarknadspolitik, som är bättre utbildningspolitik, som är bättre bostadspolitik och som utjämnar, som gör det attraktivt att flytta till landsbygd, mer attraktivt att flytta till landsbygden efter att man har utbildat sig, och vi har liksom den typen av ekonomiskt politiska förslag också. Så det är ju inte så att staten ska komma in och skicka över pengar, utan det är ju liksom precis det. Men sen är det ju det är ju en del av den gruppen som är sjukskrivna till exempel, eller har andra typer av svårigheter som gör att man behöver att staten de facto swishar över pengar typ. Men det är ju en liten del. Sen måste vi tänka arbetslösheten. Vi har ju jättehög arbetslöshet i Sverige just nu. Det pratar vi alldeles för lite om, tycker jag. Det är en liksom arbetslöshet som vi skulle ha haft panik över för några decennier sedan. Och det Men, och som sagt, så det är inte skicka över det i bidrag. Liksom. Det är ju bygga lösningar arbetsmarknadspolitiskt och utbildningspolitiskt och på många andra sätt som gör att det händer. Men jag tror inte att det sitter... De som tillhör den gruppen, det är inte så att de sitter och rullar tummarna och väntar på att staten ska skjuta till mer pengar.
Då ska du få bostadslösningen av mig nu. Är du med? Sitter du ner?
Ja, jag är beredd. Jag sitter ner.
Bra. Vi behöver bygga mer bostäder, framför allt på landsbygden. Bara i Leksands kommun så har vi någonstans runt 300 sjöar, varav 240 av dem inte går att komma åt nu, för det är tallskog hela vägen ner. Släpp upp strandskyddet och låt kommunerna göra villatomter där. För det, när man pratar bostadspolitik, och framförallt från vänsterkanten, så tycker jag att man pratar väldigt mycket hyresrätter. Men tittar man på undersökningar om hur folk vill bo, så vill de gärna bo i en villa som de äger själv. Det kanske inte är instegsgrejen, i synnerhet inte i Stockholm. Men här ute där jag bor finns det fruktansvärt mycket bra mark för att göra villatomter på.
Mm.
Och man skulle med lätthet kunna rikta in sig mot, du vet, de som har gjort en hyfsat lägenhetskarriär på Kungsholmen eller i Vasastan.
Mm.
Bara så här, det här får du om du säljer din lägenhet. Du får en villa nybyggd i skogen, du får en Harley Davidson, en vattenskoter och en lägenhet i Spanien. Och det här är då i ett område där det skjuts ganska mycket, men bara rådjur.
Mm.
Välkommen hit.
Mm.
Jag tror att det skulle kunna skapa ganska mycket flyttkedjor ut. Nu vet jag att du är ju Stockholms tjej, höll jag på att säga, men du bor ju där i alla fall.
Mm.
Och det finns ju folk som tycker att det är hemskt när folk flyttar ut på landet. Men jag tror att vi bara har sett början av liksom utflyttningen från städerna. Vilket i sin tur skulle leda till en... kanske en liten krasch eller motsvarande, men det skulle i alla fall bli billigare att köpa lägenheter i stan också.
Mm.
Har du något emot det här?
Alltså jag tycker att strandskyddsfrågan är svår. Jag har liksom ingen brinnande... Reformisterna har ingen ståndpunkt, ska jag börja med att säga. Så att jag inte hängde av mina kamrater i den föreningen. För det finns en risk... jag ser en risk med att vi inte får den effekten som du efterfrågar. Utan att effekten blir rika stockholmare bygger sommarstugor liksom, lite närmare stranden typ. Men jag, det är ju, alltså jag är också jag kan inte fråga tillräckligt bra liksom. Jag ser en risk, men jag tänker inte säga prompt nej liksom. Det finns nog både möjligheter och risker med strandskyddsfrågan. Jag är ingen sån Stockholms-tjej som tycker att det är fel om folk flyttar till Stockholm. Tvärtom, vi behöver mer då är vi fler som står på plats i den här stan av oss som vill stanna. Det är väl toppen om folk vill flytta ur Stockholm. Vi ser ju det också hända nu. Vi hade ju för första gången förra året en liksom minskning av eller större utflyttning än inflyttning i Stockholm. Så jag tror, jag är med dig på trendspaningen.
Och då blev Moderaterna i stadshuset varit lite rädd och ville då reformera bostadspolitiken för att få fler att flytta in igen, vilket jag tycker är jätteroligt.
Ja. Vi behöver inte. Jag har precis försökt skilja mig i den här stan utan att ha 1 miljon på banken, apropå bostad.
Vi ska prata om det. Jag tyckte det var en fantastisk krönika. Men jag vill återgå till strandskyddet. Ja, det enda jag skulle vilja göra är att återföra strandskyddet så att det blir en 100% kommunal fråga.
Ja, men det kanske är en bra
idé. Jag har tre vänner och mig själv som har fått strandskyddsdispens för att bygga av kommun.
Ja.
Och det är en ganska krånglig process.
Ja.
Men där länsstyrelsen har bromsat eller satt stopp, för de har veto. Och jag vill ju att besluten ska tas så nära mig som möjligt. Alltså helst vill jag ta dem själv, men om någon myndighet eller polisen eller någon som vill bestämma, då skulle det vara någon som bor i byn i alla fall som vet hur sjön ser ut.
Mm.
Och det är folk som har fått nej för att det går en bäck där som rinner två veckor på året. Och du vet, när staten börjar med sånt trams, då går min transfobiska gen igång och då vill jag liksom bara, bra, kan jag få starta en republik som är min tomt där jag bestämmer själv, jag vill inte ha mer att göra. Och jag tror att den rörelsen växer sig starkare här på landsbygden och den bör man nog adressera om man vill behålla regeringsmakten.
Mm.
Ebba och Christer är ju, fjäskar ju mycket i jaktkläder nu, som du
vet. Ja, det är väldigt mycket jaktkläder, fjäsk. Mm. Jag har noterat detta. Ja, men jag vet inte, men om kanske tror, alltså jag tror inte att det löser. Jag tycker att det sålde in lite högt som den bostadspolitiska lösningen. Tror jag inte. Men
skit i vattnet då. Alltså vi behöver mer villatomter med framdragen el, fiber och väg här ute på landsbygden. För det är den bostadsformen som de flesta vill bo i. Och då vore det bra om tågen gick.
Jag håller med dig om det. Ja. Nej, men jag hör dig. Jag har absolut ingenting emot att det byggs villatomter på landsbygden. Jag funderar på liksom de politiska reformerna för det. Men det, ja, du kan ha rätt. Jag vet faktiskt inte.
Jag tror att man måste i varje fall moderatisera, om det ens är ett ord. Men göra det lite krångligare att överklaga andras bygglov. För det finns mycket rättshaveristiska tendenser när det gäller just den processen här ute. Det mycket finns, avundsjukstrivet.
Det finns det ju här med. Alltså det är ju en av anledningarna till att det tar... Jag vet inte om det är så fortfarande, men när jag blev partipolitiskt aktiv så lärde jag mig av det då befintliga bostadsborgarrådet i Stockholms stadshus. Att det i snitt tar 13 år i Stockholm från att ett beslut om bygge fattas tills det är spade i marken. Liksom.
Och det är ju inte rimligt.
Det är inte rimligt. Och en av anledningarna är ju att det överklagas något otroligt. Och där tänker jag att man också behöver bli bättre på liksom att involvera medborgarna i liksom planeringsdialogen och så där i tidigt skede. Men man kommer också till en punkt, eller jag tycker det i alla fall, också högst personlig åsikt. Men man kommer också till en punkt där det är nog liksom, om vi behöver bygga bostäder, vilket vi behöver göra i Stockholm. Liksom. Jag tycker inte att det är en mänsklig rättighet att bo i huvudstaden och ha en grön plätt i alla väderstreck utanför sitt hus. Då kan man faktiskt flytta från storstan. Det är väldigt mycket så. I just den här parken går jag med min hund. Liksom. Samtidigt som man bor i en storstad. Och ska fortsätta vara en grön stad. Liksom. Vi har ju hur mycket grönområden som helst från en storstad. Men det är inte så att vi kommer liksom bygga bort det för att vi bygger fler hyreshus i stan heller. Så att det är faktiskt ett problem här också. Just den här överklagans delen. Sen har ju det sin demokratiska funktion och bla bla bla. Men jag är inte säker på att det ska vara gratis hur många gånger som helst.
Nej, och det är inte rimligt att det finns fler instanser att överklaga ett bygglovsärende än vad det finns på en våldtäkt eller ett mord. Alltså det måste komprimeras lite och det måste skrivas prejudikat på det. Att ja, men så här, den här typen av fall har vi haft uppe en gång. Ja, vad kommer för det beslut då? Bra, pang. Då bestämmer vi det på alla som kan klassificeras som liknande.
Det är mycket mer.
Men du har skilt dig och du skrev en väldigt utlämnande kolumn om det. Just med inriktning på bostadssituationen. För de som inte har läst det, berätta.
Jag tror att rubriken var det finanspolitiska ramverket hindrar min skilsmässa. Nej, men jag skrev om precis som det. Jag har separerat från juridiskt sett är jag faktiskt inte skilden. Men vi har separerat, jag och mina barns pappa. Och vi bodde i en hyresrätt i Bagis, söder om Stockholm. Ingen av oss har ägt innan. Varken jag eller Viktor har ägt lägenheter. Så att vi har liksom inget... Alltså har man inte ägt och inte har någonting att sälja, då är det rätt jävla omöjligt att ta sig in på bostadsmarknaden. Eftersom man behöver 15%. Ja, du vet. Nej, vi bodde i en hyresrätt och ville flytta isär. Det är jävligt svårt i den här stan. Det var det jag skrev om. Liksom, politiken är personlig på det sättet när det gäller bostadspolitiken. För att det handlar om människors möjlighet att leva sitt liv som man vill. Jag tror faktiskt att det är tack vare den texten som jag just nu sitter i min hyresrätt. Den fick jättemycket spridning. Och så var det en privat fastighetsägare som hörde av sig på Twitter. Så det var en sån super flyt som man måste ha om man ska ha chans att få en hyresrätt i den här stan. Men nu har jag flyttat. Och mina från barn...
den privat?
Nej, alltså till den privata.
Ja, du har flyttat till den nu.
Exakt, ja. Exakt, för en månad sedan. Så att, nu har vi landat efter ett år av oro kring det. Men ja, nej, det var den historien, eller den texten.
Med risk för att kanske inte bara trampa på tån men även stampa av en fotled nu då. Mm. Min första reaktion på texten var, förutom naturligtvis empati för din jobbiga situation, det var typ, tror människan att det är en mänsklig rättighet att bo i innerstan? Var det första jag tänkte.
Nej, det tror hon absolut inte. Jag har inte haft anspråk på att bo i innerstan.
Innerstan för mig är ju allting mellan Norrtälje och Skavsta, typ.
Jaha.
Nej, men förstår du vad jag menar? Mm. Att det finns ju en bostadsmarknad. Sen kanske den är fucked up just nu.
Mm.
På grund av för lite byggande. Men alltså du, ja. Jag förstår att jag är ute på djupt vatten nu. Men förstår du min take någonting?
Du menar att jag borde ha flyttat från Stockholm? Eller?
Ja.
Ja.
Nu förstår jag att det är skitsvårt med ungarna, naturligtvis. Ja. Men det är ju inte en mänsklig rättighet att bo i stan.
Nej, absolut inte. Men jag tycker... Jag tycker att det är sjukt att vi är så många som är vuxna, har jobb och bara vill bo i närheten av våra barns skola och förskola. Typ. Och inte kan det. Och det är klart att man kan ta sitt pick och pack och byta liv liksom och flytta någon annanstans. Jag lekte med den tanken eftersom jag inte är från Stockholm från början. Jag är från Nora, Västmanland utanför Örebro. Jag har mina föräldrar i Västerås och Örebro. Alltså jag var så, jag får flytta hem. Kan man veckopendla? Alltså, jag började leka med alla möjliga lösningar. Alltså, nej, men mänsklig rättighet kanske inte. Men jag tycker att 30-åriga morsor med jobb ska kunna bo kvar där man har sitt liv liksom. Eller välja vart man ska bo liksom. Jag tycker att det är helt sjukt att vi har en bostadsmarknad som gör oss så otroligt ofria som våran generation är.
Men förutom att bygga nytt då, har du någon lösning på hur man ska åtgärda situationen på bostadsmarknaden som den är idag?
Ja, men dels är ju, alltså vi måste bygga, och då ur liksom storstadsperspektiv behöver vi bygga mer hyresrätter, det är rena. Jag gick faktiskt igår i stan och sa det till min kompis som jag var ute och gick med, så här, vi hade käkat lunch mitt i stan och så bara gick jag och såg mig omkring och bara, fan, tänk om allt det här var bostäder, vi har ju så otroligt mycket i stan som är utsålt till kontor liksom. Och då gick vi och pratade, det här har inte reformisterna heller något politiskt program på, vill jag säga. Men om jag får liksom politikutveckla lite live här i podden, så tänker jag att vi borde bara bygga sådana, du vet. Vi har en Solna Business Park i Stockholm, liksom, där det sitter skitmycket företag. Typ Swedbank har sitt huvudkontor och så här, massa stora företag. Jag tror att vi borde bygga fler sådana utanför stan och ta tillbaka bostadsbeståndet.
Mm.
Som vi ju hade, alltså det har ju varit bostäder liksom. Typ hela innerstan är ju bostäder omgjorda till kontor liksom. Så det finns ju otroligt mycket som också stod, det blev så himla tydligt under pandemin. Stockholm blev ju typ en spökstad inne i stan liksom, när folk jobbade hemma. För att det är ju ingen, då är det ju tomt liksom. Det är ju ingen som bor där nästan. Det är ju servicelokaler och kontor. Så det tror jag att jag tycker också, att vi borde utforska fler politiska lösningar för och lägga mer kontor och företagslokaler utanför första, och bygga det också då, så att man kan liksom, jag tror att det går att omfördela en hel del också inom befintligt bestånd helt enkelt, men så behöver vi också bygga hyresrätt.
Vad är det med Socialdemokraterna och den här kärleken till hyresrätter? Det är det dyraste sättet att bo.
Ja, men det måste ju inte vara så här dyrt som det är nu.
Nej, men jag tänker även här är det ju, alltså ja, jag törs inte berätta vad jag betalar för min trea på 97 kvadrat innan vi flyttade till villa, men jag tyckte det var dyrt också. Framförallt att man betalar till någon annan hela tiden.
Ja, men alternativet är ju att betala till bank boken? Eller vad, alltså,
ja, fast då kan du ju ändå... Ja, precis. Alltså, det är ju så. Jag och Therese äger ju inte den här kåken, utan det gör ju faktiskt banken. Det har du ju rätt i. Men vi kan ju ändå få något slags... Alltså, det blir som ett sparande i fastigheten när vi amorterar på den. Och det blir samma sak på en bostadsrätt. Då har du ändå chansen att på pappret äga ett boende och därmed både känna ett större ansvar för att ta hand om grejerna, men även ha möjligheten att fastighetsutveckla, eller vad man ska kalla det, alltså ta hand om den på ett sånt sätt så att det blir mer attraktivt att sälja den dagen du väljer att flytta.
Ja, alltså vi har ju en massa bostadsrätter och de kommer vi ju fortsätta ha kvar, och folk som vill och kan äga sin lägenhet kan ju göra det, men det saknas ju hyresrätter. Det är ju, alltså i storstäderna och de flesta städerna så saknas det ju hyresrätter. Det kan ju inte, alltså det kan ju bygga hur många bostadsrätter som helst, men det skulle ju bara öka den privata skuldsättningen än mer liksom. Det som saknas är ju hyresrätter. Vi har ju omvandlat, i Stockholm har vi omvandlat 110 000 hyresrätter sen 2006, tror jag. Jag ska inte svära på att det är årtalet, men
Men borde inte hyresrätten vara liksom motsvarigheten till ett helgjobb på McDonald's? Alltså det är det första du tar när du flyttar, och sen bygger du upp eget kapital på ett sånt sätt som gör att du kan kliva in på liksom ägandemarknaden och därmed få mer kontroll över både din ekonomi men även ditt boende och kanske din framtida utsikter för att köpa ett hus någonstans.
Men du har inte mer kontroll. Vad gör du om räntan stiger nu? Känner du att du har mer kontroll?
Jobbar mer.
Hur hög ränta klarar du av att jobba till?
Ja, alltså ganska mycket, för att vi har lagt oss på en nivå som vi har inte köpt ett för dyrt hus. Vi har köpt ett hus för 1 miljon.
Ja.
Så vi klarar ganska hög ränta. Vi har tagit höjd för det. Men det förstår jag, att den möjligheten har ju inte alla.
Nej, jag försöker argumentera för att jag håller inte med om att man har mer kontroll över sin ekonomi och framtid om banken äger ens bostad än om man hyr den.
Fast en räntehöjning kommer ju drabba även hyresvärdarna, vilket i slutet kommer generera högre hyror för den lägenhet man hyr.
Förlåt, vad sa du?
Det är alltid de längst ner, det är alltid slutkund som betalar allting bankerna hittar på.
Du hackar jättemycket nu, Emil. Jag hör inte.
Ja, förlåt. Dig. Hör du mig nu?
Nu hör jag dig.
Ja, jo. Min poäng är att om räntorna höjs så höjs de även för hyresvärdarna som säkert har lån på fastigheten. Vilket gör att slutkunden kommer ju få betala räntehöjningen åt fastighetsägaren. Så de är inte heller immuna mot ränteskiftningar.
Nej, alltså inget i samhället är ju immunt mot ränteskiftningar. Men vi får ju inte, alltså så här, att ha så hög privat belåning som vi har nu i Sverige, mycket på grund av de eskalerade priserna på bostadsmarknaden, är ju oerhört osäkert för väldigt, väldigt, väldigt många människor. Och som sagt, inget någonstans i Sverige är ju immunt mot att inflationen stiger som den gör nu, eller att räntorna riskerar att öka. Men att ha ett stort allmännyttigt hyresbestånd är jag övertygad om är en stabilare bostadspolitisk lösning för flertalet. Liksom. Men som sagt, det är inte så att vi vill... Liksom, det finns ju bostadsrätter. Det kommer finnas bostadsrätter. Och vill fastighetsägare köpa mark och bygga bostadsrätter så kör det in. Men vi tycker att det gemensamma... liksom, samhället ska ha en allmännytta som bygger hyresrätter som folk har råd med. Det är det vi ska ha allmännyttan till.
Mm. Då antar jag att du är emot ombildningar också av allmännyttans bostäder.
Vad sa du, Emil?
Då antar jag att du är emot ombildningen av allmännyttans bostäder till bostadsrätter.
Ja. Det är. Och som sagt, jag är inte emot bostadsrätter. Folk får bygga bostadsrätter om de vill bygga bostadsrätter. Men jag tycker inte att det är det kommunen ska ägna sig åt med våra skattemedel.
Då tycker jag argumentet jag hör för det är ju att när kommunen säljer ut dem så får de pengar och kan bygga nya hyresrätter. Ja, är det en felaktig kedja?
Ja, för det hade ju varit toppen om de gjorde det, men det har vi inte gjort.
Nej. Men om man skulle, alltså det, där skulle man kunna ställa in ett lagkrav att säga, ja men du får, ni får sälja ut kommunala bostäder, men då ska 90% av vinsten gå till byggandet av nya hyresrätter. Det tror jag skulle funka.
Ja, det är mycket möjligt, men ja, det är mycket möjligt, men jag tycker att allmännyttan ska ägna sig åt att bygga och förvalta hyresrätter. I huvudsak.
Ja, jag tror att vi nöjer oss där. Du har inte fått mig att, du har inte fått mig att svänga, och jag tror inte jag har fått dig att svänga heller.
Nej, nej.
Men det är så jävla roligt och intressant att prata med någon som man på förhand kanske vet att man inte kommer vara superöverens med. Så jag är jättetacksam att du tog dig till.
Det hackar jättemycket. Det är som att vi har dålig internetuppkoppling.
Ja, det är säkert någon privat arbetsgivare som har fuckat upp det. Nej, jag skojar bara. Hör du mig nu? Hallå?
Hallå, nu hör jag dig igen.
Ja, jo, jag sa att det är säkert privatiseringens fel att vi har dålig uppkoppling.
Antagligen. Vi måste ha mer offentliga investeringar i fiber och nät och så. Jag ringer, vem är digitaliseringsminister nu? Jag tänkte skoja om att jag ringer Anders Ygeman, men det är inte han.
Ja.
Men han är inte digitalisering längre. Han är idrott och migration. Nej, det är ju Cash.
Tänk att du var tvungen att få mig arg på slutet ändå genom att nämna Ygeman.
Åh nej.
Nej, jag tycker bara att att det är jätteroligt att man kan slarva bort hela Transportstyrelsens dataregister och sen bli digitaliseringsminister. Det är faktiskt, det går inte att göra satir av.
Ja, det är lite ironiskt faktiskt. Men du, han är djurgårdare och min partidistriktsordförande. Så att
är du djurgårdare?
Jag är ju det, va? En djurgårdare från Örebro. Vi är inte många.
Ja, det är jättekonstigt. Du, Linn, innan det hackar sönder här, tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.